Det känns otroligt att få stanna här fram idag. Vi flyttade till Sverige. I veckan firade vi våra 3 års bröllopsdag, vilken är fantastiskt. Och vi flyttade till Sverige för 2 år sedan med Rebecca och jag. Och vi blev medlemmar i den här församlingen också för 2 år sedan, precis när vi kom. Och jag fick stå här fram och dela för 2 år sedan för första gången. Och det gjorde jag på engelska, eftersom jag kunde inte prata svenska. Och nu om 6 dagar kommer jag bli 27 år. Jag kan inte riktigt säga 27. Så det kommer bli nästa år, det kommer bli lite jobbigt. När folk frågar mig hur gammal är du, jag kommer säga nästa år är jag 28. Jag har redan tänkt hur ska jag lösa det. Jag undviker så mycket jag kan. Om jag är sjuk, jag säger jag mår inte bra. Eller vi ska till kliniken eller något sånt. Ingen sjukhus eller sådana som jag måste. Men jag är väldigt tacksam för det all Gud har gjort i våran liv och i alla som är runt omkring oss. Och jag måste vara ärlig, alltså jag älskar att spela fotboll, jag älskar spela FIFA. Jag älskar att göra massor med kanske barndomliga grejer. Och sen står jag här helt plötsligt och säger typ, jag har en dotter. Och sen jag har varit gift 3 år, jag är typ oj. Och jag är väldigt tacksam och jag är väldigt tacksam för det. Och om jag kollar mitt liv tillbaka kanske för 8-9 år sedan när jag var 18 och jag kollar vad det jag önskar mig eller det jag längtade. Och jag kommer ihåg att jag brukade säga jag kommer aldrig gifta mig. Någonting jag vet, jag kommer aldrig i livet gifta mig. Jag kommer alltid bo ensam. Jag kommer ha en lägenhet, en sportbil, en hund. Och det kommer bli livet. Och det var så jag tänkte. Och sen mötte jag Jesus och sen han ändrade lite allt. Och sen jag insåg att det var inte att jag ville vara själv. Det var att jag var rädd. Jag ville inte ha ingen ansvar. För det är kanske bättre att bo själv. Så man behöver ha ingen ansvar för någon annan. Om man gör något fel, då gör man fel för sig själv. Och sen, då tyckte jag, nej, men jag kanske kommer gifta mig någon gång. För jag gillar inte att vara ensam. Men jag ville inte ha någon commitment. Ingen överlåtelse. Och då, det var för 8 år sedan som jag mötte Jesus. Och sen efter ett år, och jag hade blivit kristen, läste jag boken lite för mycket. Och sen om du gör det, du kommer se att det står massor med grejer i den där boken. Och sen gick jag till min pastor och sa, men pastor, det står här att man måste gå och prata om det här överallt. Liksom. Och det här är så bra, då måste alla veta det här. Det här frihet, det här frid, det här trygghet, det här bra känsla, det här kärlek jag känner. Jag kan inte vara tyst, jag måste gå och dela den till henne. Han var typ, men det är så. Så åkte jag till Chile och var jag där på en bibelskola. Och sen åkte jag till Indien. Och sen efter ett år eller ett och en halvt år att jag hade blivit kristen, stod jag i Indien framför 300 personer och pratade om Jesus. Och jag kom ihåg att någon kom till mig och sa, nu inbjuder vi fram en evangelist från Colombia. Och jag skrattade till evangelist. Alltså för ett och en halv år sedan, jag var ute och klubbade och festade och var fullt hur mycket som helst. Och nu var jag helt plötsligt en evangelist. Jag tänkte, oj, Det där var kanske, jag vet inte om jag kan leva till den där standard. Men det gjorde jag. Så jag sa ja, ja till Jesus. Jag sa amen, jag kommer försöka. Det är inte jag. När jag är svag, du är stark. Och det har jag gjort sedan dess. Jag har lärt mig att säga ja till Jesus, även om jag känner mig inte tillräckligt. Och det är väldigt ofta jag känner mig inte tillräckligt. Jag känner det kanske inte jag den bästa personen från jobbet. Men Gud kallar oss och öppnar dörrar och öppnar chanser för oss. Och jag, all rädsla har gått bort, så jag har lärt mig att säga ja. Ja, jag gör det. Jag tar det. Och jag tror det är så med oss alla. Gud kallar oss och Gud säger någonting till oss. Och jag tror du och jag är mer förberedd än vi tror. Ja, och Gud tror på oss. Det är fantastiskt. Det är många som pratar om att tro på Gud, att man ska ha tro på Gud. Men tänk att Gud har tro på dig. Är det inte fantastiskt? Det är viktigt att ha tro på Gud, men Gud har tro på dig. Han tror på dig. Han tycker att du är så fantastisk. Du är värd så mycket. Att han skickade den bästa han har för dig. För att rädda din själ, för att rädda ditt liv. Du kanske ser inte det om dig själv när du tittar på spegeln. Nej, men det, jag ser inte någonting spännande. Ja. Du kanske gillar inte dig själv, helt enkelt. Men när Gud ser dig, han är helt kär. Han är kär i dig, han är helt förstörd, han är galen i dig. Ja. Du gör Gud galen. Så han skickade sin son, för han tyckte att du var värd det bästa han hade. Och det är vad evangelien och kristendom och Jesus och allt detta handlar om. Så jag tyckte att det här budskapet var det bästa. Det här är min favoritgrej att göra, är att prata om Jesus. Jag tyckte det är så fantastiskt att jag fick göra det idag när vi hörde vår dotter välsignelse. Och sen, jag måste säga att det här är ganska svårt att prata på svenska. Ja. Och jag tackar dig pastor, för det är han som har utmuntrat mig. Nej, men nu ska du köra på svenska. Du ska inte köra på engelska mer. Så jag vill be kort just nu innan jag fortsätter. Så pappa, jag tackar dig för det här eftermiddag. Jag ber att du kommer ge mig alla ord som jag behöver. Och jag ber att din ande kommer vara här. Och att det kommer vara tydlig och klar budskap. Jag ber för alla i den här auditorium kommer få känna din kärlek och din nåd. I Jesu namn. Amen. Ja. Så jag var i Indien för 6 år sedan eller 7 år sedan. Och sen kom jag till Colombia och fortsatte göra samma sak. Prata om Jesus. Jag pluggade på universitet. Graphic design. Och sen åkte jag till en jättelång resa genom hela Sydamerika. 10 månader. Så vi åkte till med många vänner från USA, från många länder, till Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia. Och det var fantastiskt. Och vi bodde tillsammans och vi välsignade folk som vi träffades. Och det var så mycket frihet. Den resan var väldigt utmanande. För det är inte så lätt att bara ge sig iväg 10 månader och resa. Man behöver mycket pengar och man behöver många resurser för att det ska fungera. Men Gud, han gav mig allt i den rätta tiden. Och jag lär mig mycket om att tro på honom. I den tiden. Efter det åkte jag till Mozambik, till Afrika, för 4-5 år sedan, 4,5 år sedan. Och där träffade jag Rebecca. hon bodde i Norge och jag bodde i Colombia. Och sen kom jag till Sverige för jag hade många vänner här och jobbade jag i Kalmar i en kyrka som heter Klippan, en församling som heter Klippan. Då jobbade jag där 6 månader och Rebecka och jag pratade lite här och där. I alla fall, nu är vi gifta och har ett barn och bor i Göteborg och wow. Så den som är viktigt med varför ska man komma till kyrkan en söndag? Varför ska man inte stanna hemma istället eller göra något annat? Vad är det som är så bra med att komma till kyrkan? Liksom? För mig, när jag blev kristen, jag blev kristen i en husgrupp, såna som samma som vi har här i den här församlingen. Vi träffas varje vecka. Våran här i Göteborg är varje tisdag. Till exempel den jag fick träffa Jesus var på en fredag. Och jag kommer ihåg att det var så svårt att komma till den där mötet, för det var en fredag. Och den fredag var min dag. Det var dagen som vi gick upp och festade och gjorde allt möjligt. Så det verkligen innebar det att om jag kommer till det här mötet, jag säger ja till Gud och nej till världen. Till festa, tjejer, bilar. Alltså det var ingen bra värld. Men det tog ungefär 6 eller 8 månader för mig att komma första gången till en söndaggudstjänst. För jag hittade ingen mening med det. Vi hade redan kyrka där vi var, i den där lägenhet vi samlades. Vi pratade om Gud, vi läste lite Bibel. Vi var för varandra och det kändes tillräckligt för mig. Och sen ville jag inbjuda någon till kyrka. Eller jag pratade om Gud med någon i min universitet. Och sen frågade han, men vad är din kyrka? Vilken tid är din kyrka? Jag typ, just det, min kyrka. Jag tror det är klockan 10 eller 11. Jag vet inte. Så han ville följa med. Men, och det, sen, eftersom jag ville att han skulle följa med, då jag var tvungen att komma till kyrka. Och sen genom tiden lärde jag mig att det var väldigt bra med tillbedjan, med lovsång, att tillbe tillsammans. Och det är faktiskt fortfarande min favorit på söndagar. Att bara komma tillsammans och samlas och bara lyfta våra röst och sjunga till Jesus och tillbe tillsammans. Och få en predikan, en undervisning, träffa alla vänner. Det finns mycket som är positivt med söndagar. Men den som är viktigare är för mig att höra evangelion. Att höra det Gud tänker om dig. Den som står på riktigt i Bibeln. På en bra sätt. Många säger, vi behöver ingen mer undervisning. Vi behöver ingen mer predika. Vi behöver mer kärlek. Det är sant, vi behöver mycket kärlek. Men vi behöver mer undervisning. Fast bra undervisning. Några konstiga grejer från många kyrkor har predikats under många, många år. Ungefär. I veckan var också jubileum för 500 år sedan the reform, hur ser man det? Reformationen. Och det var Martin Luther, han är stack i Tyskland för 500 år sedan. Hans tesis, hypotesis, hur ser man det? Hypotes om att tro var för alla. Den kunskap om Gud var för alla, inte bara för dem som var präst, inte bara för dem som var pastor, men budskap om Gud var tillgänglig till alla, inte bara för några som var lite heligare än alla andra, men det var för alla. Och jag tycker att det är dags att en ny reformation sker i våran kristna livet och i våran kyrkor, inte bara här i Sverige, men i hela världen. Vi kan inte fortsätta blanda blanda helt enkelt evangeliet. Och vad betyder det? Ja, jag är inte här för att säga till dig att du är en syndare eller det du har gjort fel. Eller jag är inte här idag för att säga att du ska inte ljuga och du ska inte göra så här. Det är den sista jag vill göra. Jag tror att vi behöver ingen som säger till oss såna grejer. För vi är själv ganska medveten om vår egen kondition som människa. Det står i Bibeln att heligande kom att han och tala till oss och övertyga till oss om såna grejer. Min jobb är att älska dig. Min jobb är att visa till dig hur fantastisk du verkligen är och hur Gud ser dig. Du kanske gör inte det just nu, men Gud gör det. Han tycker du är värd så mycket. Och jag tycker att vi som kristna borde helt enkelt göra det mer och mer. Verkligen prata och det som Gud gjorde för oss. Jag kommer försöka förtydliga lite det här lite mer. Vi har pratat om synder, förlåtelse för väldigt, väldigt lång tid. Och för mig det förlåtelse av synder var halva evangeliet. Att Jesus dött för att vi kommer för att vi kan ha förlåtelse för våra synder, den är väldigt bra. Men det var halva evangeliet. Den andra delen är att han uppstod. För att göra oss rättfärdiga. Så han uppstod för att ge oss hans rättfärdighet. Så det var inte bara att han gav oss förlåtelse för våran synder. Det var att han uppstod från döden för att ge oss hans rättfärdighet. Det är en andra halvle. Så den första halvle, när man är framför korset. Och man tar emot förlåtelse. Och den andra delen är när korsen är bakom dig. Och du vet att du är rättfärdig. Så du behöver inte gå genom livet. Jag är så dålig. Jag är en sån syndare. Men jag går till kyrkan och Jesus hjälper mig. Du kanske tycker, eller vi kanske många har tyckt att det där att prata så där är ödmjuk. Men det är inte ödmjuk. Det är verkligen, när vi pratar så här, vi pratar verkligen emot vad Gud har gjort. Vi säger helt enkelt, din son var inte tillräckligt. För jag är fortfarande en så här och en så där människa. Jag är inte tillräcklig, jag är dålig, jag är så här. Om vi vill verkligen ära Jesus och ära Gud, vi kommer att prata om att jag är en Guds son, jag är en Guds dotter, jag är en helig person. För Gud, för Jesus dog för mig. Och vi kommer ära korset, vi kommer ära Jesus. Och det här handlar om, får vi, kan vi ta fram... Kan vi ta fram korset? Har ni? Bill, ja. Har ni fått någon presentation där uppe? Okej. Jag ville läsa för andra Korintierbrevet kapitel 5. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 21. Det står så här. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vår ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Och det helt enkelt säger Jesus, han syndade aldrig, men Gud gjorde honom till en syndare. Och som resultat han fick korset. Den korset var egentligen för dig och mig. Men vi fick Guds rättfärdighet. Då är vi rättfärdiga framför Gud. Men vänta lite. Jag säger att jag, David, som jag vet hur jag är och jag vet vad jag har gjort, är helt rättfärdiga framför Gud. Och när Gud tittar på mig, han ser mig helt perfekt. Ja, det är så. Jag har inte gjort någonting för att förtjäna det här. Men det gjorde inte Jesus heller. Han gjorde ingenting för att förtjäna korset. Men det fick han. På samma sätt fick du och jag Guds rättfärdighet. Och evangeliet handlar om verkligen ta emot hans nåd och hans rättfärdighet. Och att inse att du är rättfärdig framför Gud. Så här skrev jag: de goda nyheterna inte förkunnas för att visa dig vad som är fel med dig. De förkunnas för att visa dig vad som är rätt med dig. Does that make sense? Följer ni mig? Halleluja! Ja, så de goda nyheterna inte förkunnas för att visa dig vad som är fel med dig. Det förkunnas för att visa dig vad som är rätt med dig. Det är fantastiskt. Tänk att vi får leva på det sättet. Lyfta fram det som är positivt och det som är bra med alla som är runt kring oss. På våra arbetsplats, på skolan och överallt. Tänk då vi istället för att klaga om Göteborg eller något, vi lyfter fram hela tiden det som är positivt med den här staden. Eller det som är positivt med våran granne, eller med våran fru, eller med våran macke. Livet blir helt annorlunda. Jag kommer ihåg när vi skulle gifta oss, Rebecca och jag. Och hennes pappa, Don, han frågade oss om vi hade bråkat någon gång. Och vi har, nej, det har vi inte gjort. Han bara, va? Hur ska ni gifta er och ni har aldrig bråkat? Då känner ni inte varandra tillräckligt bra. Och bara tänk lite på hur de låter. Varför skulle vi känna varandra bättre om vi bråkar? Jag är inte den riktiga David när jag är arg. Och jag tror Rebecca är inte den riktiga Rebecca när hon är arg. Så hon skulle inte lära känna den riktiga David, för det är inte min naturligt sätt att vara arg. Jag gillar inte den person jag är när jag är arg, helt enkelt. Så på samma sätt, jag har lärt mig att identifiera mig inte med den person som jag är när det, eller med den beteende jag har som är inte bra. För jag vet att det känns inte naturligt. När jag har en diskussion, eller när jag har en diskussion med min mamma eller med någon, det kändes inte superbra. Och det här är som jag är, det här är min äkta mig. Nej, det känns onaturligt, det känns obekvämt, det känns jag är sur, hon är sur, hela atmosfären är förstörd. Det känns inte bra. Och det är för vi är inte skapat för att vara på den sättet. Vi är skapat för att vara glad, för att vara trevliga och snälla mot varandra. Det känns naturligt. Det känns bra. Eller hur? Ja. Så Rebecca och jag har inte bråkat fortfarande en enda gång efter 3 år. Halleluja. Vi har ju diskuterat lite här och där om mat, till exempel. För hon kunde inte så mycket om mat och jag kunde inte heller. Och sen åkte vi till affären och sen hon är hungrig, jag är hungrig och vi vet inte vad vi ska handla. Det blir svårt. Och det blir, nej men. Nej men, köp flingor. Nej men. Så nu har vi lärt oss lite några strategier för idag. Man måste planera i förväg innan man är hungrig. För när man är hungrig, då blir det svårt. Ja. Och jag vill läsa lite om Efesierbrevet 4, vers Efesierbrevet 4, vers 22 till 24. Och det står så här: därför ska ni lämna er gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Paulus, han pratar så här. Han pratar till folk som var redan kristen, som här säger: lämna er gamla liv. Så ibland är man redan kristen, eller man säger okej, jag tror på Gud, eller man går till kyrkan en söndag och man känner att det här kändes så bra, jag tror på Gud. Och sen kommer veckan och man blir jättearg med chefen och man säger alla dåliga grejer som man kan säga, och man känner att jag kommer aldrig förändras liksom. Jag är ingen kristen, jag är ingen bra människa. Men Paul säger: lämna er gamla liv. Det betyder inte att du är en sådär person. Det betyder kanske den beteende är fortfarande där. Han säger: ni måste förnyas till ande och sinne. Och det helt enkelt betyder vi behöver förändra hur vi tänker om oss. För han säger: klä er i den nya människan. Och den nya människan, hur är det? Den är skapad till likhet med Gud. Så du liknar Gud. Visst är det fantastiskt? Och hur är Gud? Gud är kärlek. Så du är helt enkelt kärlek. Du liknar kärlek. Ja, men David, jag känner mig inte typ kärlek. Jag känner mig bara frustrerad. Ja, det kan vara så. Och jag kommer ihåg nu, förra helgen var vi i Stockholm på den här stora konferensen. Och en predikant, han hade en jättestor vittnesbörd. Och han berättade, han var i droger och grejer för typ 18 år. Och han hade träffat en pastor. Och han pastor sa: du kommer behöva min mobiltelefon. Och han i veckan tog droger han igen. Han bråkade med sin fru, gjorde sönder massor grejer. Och sen han ringde den pastor och han sa till honom: jag gjorde det igen. Och pastor sa: bra. Bra? Vad menar du med bra? Jo, hur känns det då? Det känns fruktansvärt. Jag vill aldrig göra det här igen. Tack droger och sånt. Ja, men jättebra. Men skojar du med mig? Och han sa till honom: för en vecka sedan, du hade inte brytt dig. Det här var din vanliga naturlig liv. Men nu du inser att det känns inte bra. Fantastiskt. Och jag kommer ihåg när jag gjorde grejerna som förut för mig var helt naturligt. Det var min vanliga liv, att bara gå ut och festa och bli full och träffa folk. Och jag kommer ihåg när jag gjorde det efter jag hade blivit kristen. Jag var faktiskt lite arg med Gud. Varför ska jag må dåligt för det här? Det här är vanligt för mig. Nu helt plötsligt mår jag dålig, som jag borde inte göra det här. Men det var för jag var medveten av det. Mina ögon hade öppnats till en hel värld. Och jag tror att det är en bra grej att våra ögon öppnas. Att vi längtar efter gemenskap, att vi längtar efter kärlek, att vi längtar efter den som är Gud. Det är en bra grej. Det betyder att heligande bo i dig och verka i dig. Amen. Jättebra. Så jag tyckte det var fantastiskt sätt att förklara för honom. Ja, men vad bra att du gjorde det igen och det känns inte bra. För en vecka sedan, du skulle inte ha brytt dig. Men nu det betyder mycket. Och sen, jag vill läsa i Kolosserbrevet kapitel 3, vers 10. Paulus skriver till en kyrka i Kolossus samma grej som han skriver till den kyrka i Efesus. Han skriver: och klädd er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Klä er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Helt enkelt. Du är. Din syfte, din betydelse är att vara som Gud. Allt annat mindre än det där standard är inte din riktiga dig. Och sen vi kan läsa där vers 12 i samma kapitel. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Klä er. Så det betyder inte typ jobba om det och det är en process. Det betyder inte att du ska se tröjan. Tröjan är redan färdig. Det betyder klä er, ta på dig med en gång. Boom. Och du kanske känner dig inte så tålmodig eller inte så ödmjuk och inte så mild. Men det är du. Det är du. Och vi kan läsa vers 13. Ha överseende med varandra och förlåt varandra. Och om ni har något att anklaga någon för, så som Herren har förlåt till er, ska ni förlåta varandra. Väldigt praktiskt, va? Ja, det är väldigt lätt att bli sviken med någon. Det är det enklaste. Det är ingen konstig att man blir sviken i det här livet. Och man kommer bli sviken. Man blir mer sviken med de som är närsta. Mamma, pappa, bror, fru. Inte med de som är inte nära. Med den folk som man träffar en gång i veckan. Man blir inte. Det spelar inte så stor roll. Så det är inte så konstigt att man blir sviken. Men tänk att när du fick förlåtelse för dina synder och Jesus dog, du dog med Jesus och Jesus uppstod, du uppstod med honom. Så du behöver inte vara sviken. Det finns en väg och en väg är att förlåta varandra. Ja, det låter väldigt fint, men det är väldigt, väldigt svårt. Och hur kan man göra det? Den bästa sättet är att verkligen fixa dina ögon på Jesus och se att Jesus har förlåtit dig först. När man verkligen förstår det blir mycket lättare att förstå att förlåta någon annan. Det är den enda sätt. Annars, den där med att förlåta, det är den svåraste som finns. Vi ska vara ärliga, det är inte lätt. Det är inte lätt. Det finns folk som de förtjänar inte våran förlåtelse kanske. Men det spelar ingen roll. Vi förtjänar ingen förlåtelse. Och vi blir förlåta ändå. Halleluja. Jag har en väldigt bra bild här och det är från The Lion King. Lejonkungen, är det som man säger. Och det var när Rafiki visade till Simba i vattnet att han liknar hans pappa. Och han säger till honom, ser du? Han bor i dig. Han visade till Simba att han liknar hans pappa. Och vi är Guds son. Om vi är Guds barn, vi liknar våran pappa. Vi liknar våran pappa. Det står i första Johannes brevet kapitel 4. Ja, för sådan han är, sådana är också vi i den här världen. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Jag jobbar på en kristen skola i Angered. Det känns för mig en väldigt stor och väldigt bra chans och en förmån att få jobba på en sån plats. Och man, så jag jobbar med folk varje dag hela tiden, med barn, med kollegor och med föräldrar. Och nu är jag en förälder själv och jag funderar mycket för hur ska man vara en förälder? Och jag ser alla barns reaktion och beteende och jag tänkte lite, ah, en sån här då det skulle vilja jag ha. Jag undrar hur hennes föräldrar gör för att hon ska bete sig på det sättet. Eller jag ser ibland är barn ledsna och jag tänkte, jag undrar hur de här är hemma. Och helt enkelt, ingen lär sig att vara föräldrar. Och det finns ingen skola för att lära sig hur ska man vara föräldrar eller hur ska man vara en syskon till någon annan. Men när vi hittar hem hos Jesus, då lär sig man att vara den person man är på riktigt. För om du liknar honom, du kommer se dig som en i en spegel. Och det kommer bli lättare att vara en macke, att vara en fru, en bror, en syster, en kollega. Livet blir lättare helt enkelt. Hela livet blir lättare. Mindre bekymmer. Jag känner att jag har inga bekymmer alls. Halleluja. Nej, men på riktigt. Vi bor i Gunnelse nu. Och vi har kontrakt till 1 december. Och efter det, vi vet inte var ska vi bo. Men vi behöver inte oroa oss. För vi kommer hitta någonstans. Eller hur? Halleluja. Det finns så många andra, det finns folk, de har problem. Det finns folk som är hemlösa, det finns så många grejer. Jag är här för att säga till dig att du har inte en problem. Om du tror att du har problem, det har du inte. Du är Guds son, du är Guds dotter, du är välsignad. Du kan be. Han kommer öppna en väg för dig, han skickade Jesus. Jag är här idag för att kanske försöka ändra din perspektiv. Han har välsignat dig. Han skickade sin son och han har gett dig makt att prata och säga nej, det här ska inte vara så. Mitt liv behöver inte se ut så här. Amen? Vad står det mer? Ja. Det står så här, innan andra vet om din åsikt, se till att de redan vet om din kärlek. Och det här skrev jag för 3 år sedan när vi var i Colombia. För jag gillar att prata liksom. Och jag gillar att diskutera. Och jag gillar att ha diskussioner och argument. Mest för jag känner att jag aldrig vinner. Men jag insåg att ibland det kändes inte så bra att vinna ändå en diskussion, en argument. För jag vann, men hela vänskap blev konstig. Ja, jag hade rätt. Men själva förhållandet blev inte bra. Det blev ingen bra atmosfär. Så jag insåg att det kanske inte är så bra att ha rätt. Jag behöver inte visa att jag har rätt hela tiden och försöka övertala någon. Och jag skrev det här för jag pratade med en släkt och jag kommer inte ihåg vad vi diskuterade om, men ibland vi som kristna, jag utmuntrar mig och utmuntrar oss själva att vara nära de som är våran familj och våra vänner, att krama dem, att säga hur mycket de betyder för oss. Alla såna grejer innan vi försöker förklara hela skapelse och evangelion och universum och förklara hela Bibeln. För folk bryr sig inte hur mycket du kan om Bibeln. Om de vet inte hur mycket du kan om dem. De kanske har jättemånga problem. Men du kan inte lyssna dem. Du vill bara prata och och berätta och förklara. Så jag skrev, innan andra vet om din åsikt, se till att du redan vet om din kärlek. För vet du vad, jag jobbar med barn. Och jag pratar med dem och lyssnar på dem. Och när de är ny, de kanske lyssnar inte på mig så lätt. Eller de lider inte helt enkelt. Men efter jag har umgås med dem lite grann, eller lyssnar på dem eller fråga, då ibland barn har mycket oro i sig. Efter det, då säger jag, nu gör vi så här. De gör det med en gång. För de vet att jag bryr mig. Det är inte att jag vill vara en tråkig fröken och sånt. För de vet, de kan säga att jag bryr mig. De redan vet att jag tycker om dem och jag är glad. För jag säger till dem, vi är så glada att du är här idag. Vi tycker om dig väldigt mycket. Ibland de har inte så starkt självtroende. De undrar om deras fröken gillar dem eller inte. Så se till, det här klassen skulle inte vara samma sak om du är inte här. Och de blir helt blyga. Men det gör mycket. Och vi är glada att du är här idag. Du behövs. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 16 står: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fader ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Halleluja. Och det står i Markus evangeliet kapitel 16: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelse. Amen. Så det jag gör idag, jag pratar lite om hur vi är som folk, som människa. Och jag säger, jag vill inte fokusera på det, för vi är med oss själva 24/7. Vi är med oss själva hela tiden, så vi vet hur vi är. Istället vill jag visa hur Jesus är. Han är kärleksfull, han är fantastisk, och vi är skapade till hans liknelse. Så vi är som honom. Och sen vill jag säga, nu är vi klara i helighet, i barmhärtighet, i tålamod, i all såna goda grejer, äktenskaper. Nu kan vi gå ut och leva en fantastisk liv och bära frukt. Och var en fantastisk, om du har en familj, var en fantastisk stark familj. Inte bara för dem som är dina barn, men för alla runt omkring dig, för alla dina grannar, din arbetskamrat. Alla kommer känna sig trygga runt omkring dig. Är det inte fantastiskt? Det är bra. Och sen, vad står det mer? Det står i Saltaren 96:3. Förkunna hans ära bland hela folket, bland alla folk hans under. Så kristenlivet för mig handlar inte helt enkelt om att tävla med någon annan, om vem kan mer, om Bibeln eller vem är mer helig. För mig personligen, kristenlivet handlar om att fira Gud, om att fira livet, om att fira att vi har varandra, om att fira din curly hair, din ljus hår, dina blåa ögon, och att fira hela skapelse, allt Gud har gjort, och att se på varandra och se hur vackra ni är, och inte vara fyllt av oss själva. Men det är inte jag pratar om, och jag vet att ni förstår det, men att säga att Gud är fantastisk och han ger oss chans och möjlighet. Och han ger oss liv och han bor i oss. Och när vi känner oss svaga och att vi kan inte det, han är stark. Det står i Bibeln. Om du känner dig svag, han är stark. Och sen till slut hade jag skrivit så här. Jag kommer sluta med det här.
Det står de flesta fester som många kristna inte skulle vara med, Jesus skulle aldrig missa. Och det här tog jag fram när jag läste någonting jag skrev för 3 år sedan när vi var i Colombia, och det var jultiden. Och det var många av mina vänner från kyrka där som de pratade om, de kanske inte kommer gå och fira jul med sina släkting, för de brukar dricka och gör så här och de pratar så här och de ville inte vara med på det, för de är heliga nu helt enkelt. Jag typ okej, oj. Och sen tänkte jag, Jesus skulle aldrig missa en fest. Jesus skulle aldrig missa en fest. Och sen tänkte jag, ja, de kanske har rätt om sin familj. De kanske är så där. Men om de missar festen, deras familj kommer aldrig ha rätt om dem. Förstår ni vad jag menar? För alla folk har en förebild. Eller inte en förebild, en fördom. Struggle is real. En fördom, och till exempel hur är kristna folk? Och jag är så ledsen att fördomen är kristna folk är de som dömer andra, folk som tycker att de är bättre än andra, folk som säger men du kan inte göra så där, varför gör du så där? Folk som säger det här är bra, det här är dåligt, folk som tycker att de kan allt. Och jag tycker det är väldigt tråkigt att det är så. Så jag uppmuntrar och jag säger det här året, missa inte festen. Kristna är inte de som går hem först. Jag tror Jesus, han skulle stanna sist. Han stannade faktiskt sist när han var på en bröllop. Han fixade mer vin till alla. Och jag tror att våra vänner, de som är otroende, alltså som de som tror inte, eller vår familj, om vi tror att vi har en så bra budskap och det är en så bra livsstil, jag tycker att vi ska dela det med dem. Och jag tycker att vi ska stanna och jag tycker att vi ska lyssna och jag tycker att vi ska fråga hur det är i deras arbetsplats. Jag tycker att vi ska bry oss i deras liv. Det står i Johannes kapitel 1, vers 14 att ordet blev köttet och bodde bland oss. Och vi har sett hans härlighet, det härlighet och den enda son. Och det betyder Gud som var Gud, han blev som oss. Så det, om han som var Gud kunde göra det, det kanske är väldigt lätt för oss att vara stå på någon annans skor och se hur de här är. Och blev kött till någon annan. Det här är lite komplicerat kanske, men ni kanske förstår vad jag menar. Att ja. Så jag skrev de flesta festerna som visar skulle aldrig gå, Jesus skulle aldrig missa. Ja. Och jag kommer dela det här sista bibelord, jag lovar det, det här är den sista. Det står på Johannes evangeliet kapitel 17. Jesus bad till hans fars Gud och han bad för sina lärjungar och han sa, jag ber dig att du tar inte dem bort från världen, men att du beskyddar dem från undan. Att du bevarar dem från undan. Så vi som kristen är kallad för att gå in i världen, inte för att gå ut och försöka vara någon annanstans och skydda oss och vara med varandra. För det är jätteskönt att vara med våran syskon och det känns så skönt. Men Gud vill, Jesus vill att vi ska vara med alla folk och verkligen dela den kärlek vi har. Inte med att bara prata, med att verkligen älska. Speciellt i det här landet. Jag är från Colombia, så där kramar vi folk som vi inte ens känner. Man går in i bussen och man kramar bussföraren. Nej, men nästan. Men här, jag upptäcker att det är många som kan använda en kram här. Så det är många som kan behöva en kram här i Sverige. För det är lätt för folk att gå in i sig själva. Liksom. Men vi är frimodiga. Så vi kan, men kom, gott att se dig. En extra kram. Jag tycker att vi har Jesus i oss och det är en förmån och det är en möjlighet. Och det var helt enkelt vad jag ville prata om idag. Jag tror jag ville prata om föräldraskap eller någon annan, men det blev så. Så pappa, jag tackar dig. Så vi ber nu. Så pappa, jag tackar dig för din kärlek, för du skickade din son Jesus, för du har visat oss något, du har visat oss din kärlek. För precis som du är i det här världen, så där är vi också. Pappa, jag tackar dig för kunskap och förståelse och vishet som finns i dig för att leva livet, för att älska andra, för att se andra med dina ögon. Inte med våra egna ögon, men med dina ögon. Pappa, jag tackar dig för att kunna se den som är positiv i andra, inte bara den som är negativ. Jag tackar dig för att lära oss att lyfta fram det som är bra med andra. För det gör du med oss. Du lyfter fram oss. Jag tackar dig för att du lyfter fram oss. Jag tackar dig för att du säger du är min älskade dotter. Du är min älskade son. Gud säger jag är stolt över dig. Du är fantastisk. Jesus, jag vill att du hjälper mig så jag kan se andra på samma sätt. Liksom. Tack Jesus, jag tackar dig för det här församlingen. Jag tackar dig för min familj, för min dotter, för det här livet. Jag tackar dig för pastor Christian som han har gett sitt liv till det här. Pappa, jag ber att du välsignar all hans familj, Gud. Pappa, jag ber för din heligandes kraft. Och jag tackar dig för din närvaro i den här platsen.